kärlekens revolution. Det här ska visa en bild på, man kan ju se det på många olika sätt, men jag ser ett Guds hjärta som slår för människor och för i våra liv. Och ibland så kan det bli hårt, det kan bli kallt omkring oss. Men när Guds kärlek får brinna och får lysa nära oss i våra liv, så spricker det upp. Och det kan spricka upp en hård fasad, därför att Guds kärlek är på det sättet, det är förvandlande. Det är vad det handlar om, kärlekens revolution. Med en underbar trailer, måste jag säga, med Uno i centrum där. Jag skrattar varje gång, den är underbar. Uno tycker den är den bästa han vet. Men hur som helst, kärleksrevolution handlar ju om Guds kärlek naturligtvis. Och handlar om hur det faktiskt kan revolutionera våra liv. Och i fredags så hade jag förmånen att få var i Sävsjö ihop med mellan 50 och 60 ungdomar, och vi hade ett laser game. Det var full fight och de hade jätteroligt, och jag höll lite i trådarna, men sen så i mitten av alltihopa så ville de att vi skulle samla upp pallar och jag skulle dela någonting. Och att samla då, när man har kört en hel timme och så vet man att man ska köra en timme till, och så har man ungefär 10 minuter med 50-60 uppladdade, uppäggade ungdomar som har kört laser game. Det är inte så lätt. Så jag tänkte, jag börjar dramatiskt. Jag börjar direkt med att säga hej på er, och ni undrar kanske vem jag är och så här, va. Men jag vill berätta någonting, och jag vill berätta någonting som utgår från att min pappa dog när jag var 7 år, sa jag. Och då blev det tyst. Och så sa min pappa dog när jag var 7 år, men någonting hände i mitt liv, därför vågar jag stå här. Jag var väldigt bitter, jag hatade Gud, jag hatade väldigt mycket. Jag hade mycket sår, mycket trasighet på insidan. Men någonting hände i mitt liv när jag var ungefär i ålder. Så frågar hur många är 12, 13, 14, 15. Runt om de åren så hände väldigt mycket i mitt inre. Någonting kan börja idag också. Det sa jag, och då hade jag allas uppmärksamhet. Och så berättade jag min skoltid när jag gick i skolan, hur jag hade svårt för att lyssna, hade svårt för att ta in. Jag var väldigt splittrad, och jag skojade och sa det att idag pratar vi väldigt mycket om diagnoser. Kanske du har fått någon sitta här och du har fått någon diagnos och så vidare. På den tiden pratade man inte så mycket om diagnoser. Jag skojade och sa att jag hade nog alla bokstäver utan 2, och det var I och Q, för det gick inte så bra i skolan. Och sen eftersom berättade jag om hur Gud har förändrat mitt hjärta. Hans kärlek har på något sätt smält bort det hårda, och idag står jag här och är en pastor och pratar till er. Det är otippat om jag tänker tillbaka till de åren när jag mådde så dåligt, sa jag. Så kom det fram flera stycken, och det var jättemånga som inte idag har en levande tro på Jesus. Och det kom fram flera stycken som kom fram efter och pratade med mig. Och jag måste säga att det är highlight i mitt liv när det kommer fram unga människor som säger att det du sa, det tog tag i mig. Det kom fram en kille som sa att jag har fått 8 diagnoser i mitt liv. Och jag känner en hopplöshet, och bara nyligen så det kraschade hela min familj, och jag vet inte vad jag ska göra. Någon tog mig till kyrkan och jag har bett en enkel bön, och någonstans har hoppat att Gud ska röra vid mitt liv. Så. Och jag bara kramade om honom, och så kände jag igen mig. Inte att jag hade 8 diagnoser, jag hade 9, för jag vinner jämt. Men jag skojar bara. Men någonstans så bara kände jag bara sån kärlek till honom. Och jag kände att ska vi prata kärleksrevolution, så ska inte det vara ett ämne i en kyrka eller i en gemenskap. Utan det måste vara en på något sätt en livsstil i våra liv. Och där det någonstans vi berör människor på riktigt. Därför att livet är på riktigt. Skiten är på riktigt. Och vet du vad? Guds kärlek är på riktigt. Och då blir det på riktigt. Eller hur? Och det tog tag i mig så. Det kom fram någon annan kille, en duktig idrottare, som berättade också, berörd, att han har haft det tufft och inte alls en troende och så här. Va? Men jag tror att jag vill nog ha en omstart, sa han. Och han bad mig be för honom. Och jag bad en enkel bön, sa han. Och han berättade att livet har varit tufft. Jag har inte kunnat bo hemma på länge, och jag har blivit mer eller mindre utfryst från mitt eget hem. Och igår dog min farmor, sa han. Jag har ingen, sa han. Och då tänker jag, de människorna måste få ha kyrkan. ursäkt att jag lipa. Jag är en stenhård farsa. Men någonstans, det måste ju få vara på riktigt, eller hur? Jag vill läsa ett bibelord. Jag har hört att man ska göra det som pastor ibland. Nej då, jag älskar Guds ord. Det var ett skämt. Ibland förstår inte folk det. Man skojar ibland. Matteus 16, 18 står det. Det är Jesus som talar. Han säger så här. Och jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets putta ska jag inte få makt över den. Alltså vad Jesus pratar om är Guds församling. Och så pratar han och beskriver Guds församling och säger så här. Jag ska bygga min församling och helvetet putta ska jag inte få makt över det. Alltså det här är ganska stora, starka ord han pratar om församlingen. Ni har säkert hört mig innan, men ibland tänker jag det. Vad var det han såg för någonting? Vad såg han för någonting när han sa, jag ska bygga min församling? Ibland är vi ju så duktiga på att berätta vad han inte såg, och det tänker jag också vara duktig på. Men jag vill också landa i någonting också här. Va? Men han pratar om en kyrka som ingen ska kunna stå emot. Inte ens hela helvetet. Det är ganska maffigt, tycker jag. Men någonstans så tror jag inte Jesus tänkte. Jag bara nämner fem saker. Att Jesus tänkte aldrig, tror inte jag, att kyrkan skulle bli så isolerad som den är idag. Jag tror att kyrkan är alldeles för isolerad idag. Jag tror inte att Jesus tänkte att den skulle bli så debatterande sinsemellan som den är idag. Och splittrad. Jag tror inte heller att Jesus tänkte att kyrkan skulle bli så dömande som den är idag. Att vi på något sätt kräver livsstil innan kärlek, innan tillhörighet. Att vi är dömande. Jag tror inte Jesus tänkte heller att kyrkan skulle leva så långt bort från verkligheten som de ofta gör idag. Alldeles strax innan så försökte jag bara ge ett färskt exempel på verkligheten. Hur folk kan ha det. Hur ungdomar har det idag. Jesus tänkte inte heller, tror inte jag, att kyrkan skulle vara så kulturkodad som den är idag. För jag anser att kyrkan är väldigt kulturkodad. Du kan åka till, och det är vi också. Och vi får jobba på det också. Men någonstans så ska man bete sig på ett visst sätt. Man ska prata på ett visst sätt. Man ska säga halleluja på ett visst sätt. Någonstans så har vi alla de här olika koderna som vi har. Och någonstans så blir det en subkultur som på något sätt levde ett jättegap mellan verkligheten. Jag hoppas inte vi har mycket av det, men ibland har man gått i kyrkor när man precis kliver innanför kyrkan så är det plötsligt det är precis tyst. Alla börjar viska till varandra. Jag vet inte om ni har sett Johan Glans skämta om det, men det är jättekul. Men det är plötsligt, så han förstår inte varför, men helt plötsligt går man i kyrkan och så, var ska du sitta någonstans? Jag vet inte. Och så går man där och smyger. Varför gör man det för? På något sätt är det bara en inbyggd kultur. Det är en kulturkod. Men det finns många. Det finns hypade kulturkoder. Det finns tysta kulturkoder. Men jag tror inte Jesus tänkte att kyrkan skulle vara så kulturkodad som den är. Förstår ni vad jag menar då? Utan jag tror att han såg någonting som var mer levande och äkta. Och om vi pratar om att vara relevanta, så tror jag att det bästa relevanta man kan vara, det är att man är på riktigt. Idag, om man tittar i Sverige, så läggs det ner jättemycket kyrkor. Jag läste för någon vecka sedan någon undersökning här. Så jag tittade till den bara. Någon som gjort en undersökning i Sverige bara. Mellan år 2000 och 2010. Främst i frikyrkan här. Då lades det ner. På de 10 åren lades det ner i Sverige 552 församlingar. Closed. Det är ganska många. Under den tiden också så startade det 115 under den perioden. Någon sa att fortsätter den trenden så finns det inga kyrkor om lite drygt 30 år. Nu ska inte jag tänka att vi ska bli deprimerade. Men kanske det är så vad ska man säga? Det är en väckarklocka att bara se de här siffrorna. Jag tror att Sverige behöver många nya församlingar. Pratar man om äldre församlingar så brukar jag alltid, vad tycker de äldre församlingar pratar? Jag tycker vi ska be för dem, vi ska uppmuntra dem och där stannar jag. Sen brukar jag säga, som jag hörde någon säga så bra, att jag tror att det, Det var någon som sa så här, det är lättare att föda ett barn. Det vet inte jag någonting om. Men ändå, det är lättare att föda barn än att uppväcka en död. Det är en tänkvärd tanke ibland. Tittar man historiskt mellan 1915 och 1945 så planterade bara pingströrelsen 560 nya pingstförsamlingar i Sverige. Bara inom pingst då. Och man ökade ett medlemsantal från 1000 pers till nästan 77 000. Och det var oerhört många nykristna. Det var många dop. Många som döpte sig. Inte bara det. De berörde samhället också på olika sätt. Står inte vi bara i pingst och tittar utanför pingst så kan man titta in i Frälsningsarméns historia. Hur de berörde samhället. Hur de hjälpte och betydde någonting. Och betydde någonting. Men det var mycket starkare innan. Så enkelt är det. Och det är ett fakta. Tittar vi på många andra kristna grupper, samfund, organisationer och så vidare. Så berörde man samhället på olika sätt. Det är så. Jag vet inte om ni visste det, men skolan till exempel, den vanliga skolan idag som är den kommunala skolan, så har vi friskolan, vi har en friskola här på kristna värderingar. Så men tittar vi på skolan så var det var kristna skolor bara. Det var kristna som startade skolverksamheter i Sverige. Det var kristna som gjorde läroplanerna. Det var kristet. Vi berörde samhället. Titta bara här i Vetlanda, Erikshjälpen, det startades av Erik då. Surprise. Och han var en starkt brinnande troende. Han ville inte bara att folk skulle få en tröja eller en leksak, utan han ville också att de skulle få uppleva Guds kärlek. Det finns såna otroliga revolutionärer och brinnande troende som har påverkat på olika sätt. Jag tycker om lite siffror ibland att titta på. Kolla på de här småländska siffrorna. Mesta är Höglanden, men jag slängde in Växjö också. För att vi ber för Växjö. Växjö skulle behöva ett hopp i framtiden. Men du har här, titta här bara. Vetlanda 26 200. Jag vet inte om det är exakta siffror nu, men det är ungefär i alla fall. 26 200, 16 300, 29 400, 85 000, 10 800 och blir 167 700 människor på bara de här ställena. Jag vet inte alls, men skulle man titta på in i de här människornas liv. Men faktum är att när jag ser de här siffrorna så ser jag inte bara siffror hur stora städer är. Utan när jag funderar på det här och tittar lite på det här så vet jag att varje siffra har ett namn. Varje namn har en story. Och varje story betyder någonting för Gud. Och många av de här storyna är tuffa. Många av de här storyna har gått igenom olika jobbiga saker i livet. Och en del av dem är likgiltiga. En del, alltså det är jätteblandat. Men det är människor. Är ni med mig? Jag vågar påstå, om siffran är 167 000. Den är säkert mer nu. Idag, den här är säkert något år gammal siffra, så vill jag nog påstå att 150 000 av dem går inte till en kyrka idag. Och väldigt många av de 150 000 har inte en levande tro på Jesus. Och jag tror att Jesus kan rädda människors liv. Jag tror att det är en räddningen för evigheten, men det är också en räddning för idag. När vi pratar om kärleksrevolution så måste man, jag gör tjänstefel om jag inte pratar om Jesus. För det är Jesus som är den stora revolutionären. Jag tror att många av de här människorna kanske inte är intresserade av kyrkan, men de har, om du knackar på lite, så har de ett genuint intresse av Gud. Man gjorde en undersökning för många år sedan i Amsterdam. Man bara gick ut och pratade med över 1000 ganska unga människor och ställde två frågor. Första frågan var, är du intresserad av att gå till kyrkan? 98% sa nej. Samma personer frågar man, är du intresserad av att få veta mer om Gud? Samma procent svarade ja. Det tycker jag är spännande. Och mitt där så har vi en gemenskap här. Och Därför så tror jag man ska inte vara rädd för att tänka om, tänka nytt. För att på något sätt slå sönder väggarna, nå människor. Taket med kan man slå sönder. Jesus var den som sa så här: vänd andra sidan till när du får en käftsmäll. Patriks översättning. Han sa också: gå 3 mil om någon ber dig gå 2. Han sa också: älska de som hatar dig. Det betyder inte på något vis att man ska vara dum, man ska bli utnyttjad eller att man ska vara blind. Men det säger något om vårt hjärta. Jag tror att bli en troende, att bli en kristen handlar inte först och främst om att gå från dum till snäll. Utan det handlar om egentligen att gå från död till levande. Att hjärtat blir levande. Jag gillar inte när troende, och jag pekar på mig själv också, att när jag hamnar där, eller när troende kristna överlag hamnar där man gör en sån otrolig skillnad. Man pratar om vi och så pratar man om dem. Det är vi här och vi ska nå dem. Jag pratar själv mycket i sådana termer för jag önskar att vi ska nå människor. Men någonstans så vill jag vakta mitt hjärta att jag vill inte göra någon stor skillnad. Det fanns en predikant som hade gått bibelskola och han var pastor idag och reste runt och predikade mycket. Och så var han på ett ställe och så gick han förbi några som låg på gatan och som var onyktra. Den ena hade kräkt och han hade bråttom och han gick förbi. Och det han sa var så här i sin bön när han gick förbi dem för han hade bråttom. Och så sa han i sin bön: tack Gud för att du har frälst mig. Och då var det som att Gud talade tillbaka till honom och sa: det finns ingen skillnad på dem och dig mer än mig. Och det bara slog ner som en bomb i hans hjärta. Mm. Därför att han på något sätt, även att han sa tack Jesus att jag har funnit dig, så blev det på något sätt ändå att han gjorde en klassskillnad. Och någonstans så bara bam, så kom det. Och han, bara den meningen så här, förändrade hela hans sätt. Hans hjärta blev förändrat. Kärlekens revolution, att bli drabbad av det, handlar inte om att bara ändra livsstil, utan det handlar om på något sätt att få sitt hjärta förändrat. För att ändra livsstil, det är någonstans, det kan vi ju göra. Vi kan, som jag sa vid något annat tillfälle, vi kan ju hänga apelsiner på en tall. Men det blir ju inte ett apelsinträ för det. Eller hur? Men jag tror att vi kan bli förändrade från insidan. Därför måste vi också titta på Jesus. Lukas 6:40 säger så här. Du får 2 översättningar här. Lärjungen är inte för mer än sin mästare. När någon blir fullärd så blir han endast, det är vad allenas betyder, då blir han endast sin mästare lik. Svenska folkbibeln säger att en lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd så blir han som sin lärare. Jesus är vår mästare som troende, som kristna. Jesus är vår kung. Och vår strävan mot livskall som troende, som lärjunge, är att bli lik honom. Jag ska läsa ett bibelord till här. Och det är Matteus 28. Och det här är egentligen en arbetsbeskrivning. Den här starten av en kärlekens revolution, om jag får uttrycka mig så. Till sina lärjungar, till församlingen. Och vi ska läsa från vers 18. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. So far so good. När de fick se honom, alltså när de fick se Jesus, så står det så här. Då tillbad de honom, så står det, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med alla dagar till tidens slut. Det finns mycket man kan säga om det här. Men de här verserna som jag nämnde, som var strax innan den här klassiska, som man kallar i många sammanhang, missionsbefallningen. Och så säger man lite ilsket: Det var inget förslag, det var en befallning, missionsbefallningen. Så blir man trött. Men så var det ju. Men det man såg innan var ju att de träffade 11 lärjungarna, gick dit de skulle, så såg de Jesus. Så står det så här, några tillbad honom och några, kommer ni ihåg? Några tvivlade. Och så står det så här, därför jag älskar Jesus. Då säger han så här, då trädde Jesus fram och talade. Det står inte så här, då trädde Jesus fram och talade till dem som tillbad honom. Det står inte så. And I like that. Utan det står att då trädde Jesus fram och talade till dem. Till dem som tillbad honom. Och till dem som tvivlade. Och är vi lite ärliga idag, så är ju inte vi alltid de som tillber honom. Ibland är vi de som tvivlar på honom. Vi kanske inte tvivlar på hans existens. Det kan vi göra det också. Men vi kanske tvivlar på, håller jag på med? Vad är det här? Funkar det här? Är det verkligen? Alltså vi tvivlar. Ska jag inte någonstans tvivla? Det var till allihopa Jesus talade. Så jag har goda nyheter idag. Jag är inkluderad som tvivlar ibland. Om du finns här, eller om alla är superdads, supermoms, superdisciples, superlärjungar här, då är det fine, va? För han talade till dem också. Men kanske det finns någon här som har haft något tillfälle där man känner, jag fixar inte det här. Vet du vad? Till dig talade Jesus. Och så säger Jesus, ger ett uppdrag. Ofta är det så här att vi tror ibland att vi måste gå på 71 bibelskolor. Vi måste ha koll på läget. Vi måste veta allt. Vi måste veta om man ska prisa Gud i den här kyrkan. Ska man skruva glödlampor i lovsången eller ska man klappa hästarna? Eller man på något sätt de här koderna. Man ska kunna de här grejerna. Och så här, va? Men vet du vad? Du behöver inte kunna ett skit, ursäkta uttrycket. Men jag ångrar det inte. För du behöver inte kunna allt. Utan du, vet du vad Jesus är ute efter? Han är ute efter vårt hjärta. Han är ute efter vår villighet. Han är ute efter att här är jag. Det finns i Jesaja kapitel 6 och så är Jeremia som så, i Jeremia kapitel 6 och så säger Jeremia framför, eller om det är Jesaja, kolla efter sen någon annan gång. Se vad så, om det stämmer, men Jeremia eller Jesaja kapitel 6 och står de inför Gud och så upplevde de Guds närvaro. Och då, när de upplevde Guds kärlek, Guds närvaro i sina liv, så var det bara, det står som att det brann till i mina läppar, i mina händer. Och så kom det ett ord ur dem. Då sa de så här, åh Gud, se här är jag. Använd mig, sänd mig. Det blev reaktionen av Guds kärlek och Guds närvaro. Han var inte perfekt. Innan hade han sagt, jag kan inte prata, jag kan ingenting, jag är värdelös. Men helt plötsligt i Guds kärlek, i Guds närvaro, helt plötsligt så förstod han på något sätt, här är jag, använd mig, sänd mig. Så jag bryr mig inte om du sitter här och inte har allt klart i ditt liv, eller du kämpar med olika saker, eller du kanske inte ens känner att jag skulle inte klassa mig som en kristen. Så vill jag säga så här, jag vill inkludera dig i det här budskapet ändå. Jesus talade till dig, trots att du tvivlade. Vet du vad? Ibland är det så här att jag tycker det är, ibland så höjer vi tro så mycket så att det blir, man skäms för sina tvivel. Jag tror man ska göra tvärtom. Man ska inte höja, förstår man rätt nu, va? Men någonstans kan man, alltså vi alla kämpar ju med skit och med tvivel och saker. Och Gud vill hjälpa oss. Och det är ju när vi tar människor till honom som man kan komma ut därifrån. Eller hur? Vanliga människor med vanliga problem vill Gud använda. Jag pratade med en god vän i veckan som helt plötsligt bara out of a blue sky frågade, du är inte rädd för döden, va? Nej. I och för sig, skulle du ta fram något otäckt vapen och attackera mig så skulle hon bli rädd för vad du ska göra med mig. Så kaxig är jag nog inte. Jag är en ganska biffig kille med. Så det skulle jag nog känna, sa jag. Men just själva döden är jag inte rädd för, sa jag. För det är jag inte. Någonstans känner jag mig trygg. Förstår ni? Så jag flämtar inte inför just det ögonblicket, men jag skulle vara rädd för att jag vill inte dö nu. Förstår du vad jag menar? Ja, jag känner ju inte så, sa den här personen då. Hur når man dit? Och då sa jag ju, då är det ju preaching time. Så sa jag ju att det bästa man kan göra är att man tar emot Guds frid. Det är Guds frid som har invaderat mitt hjärta. Inte för att jag är perfekt, men för att han är, och det han har gjort för oss är perfekt. Och människor går med såna här tankar. Oavsett vilken klass eller status man har i samhället, så går man med de här existentiella tankarna. Och jag tror där är kyrkans svaret. Där är Jesus svaret. Och när kyrkan är det kyrkan ska vara, så når den och berör den väldigt mycket människor. Är ni med mig? Därför så är du kallad till ett revolutionsuppdrag. Du kan beröra människor där du är. Jag kan beröra människor där jag är. Ibland har kyrkan blivit alldeles så mycket som det är just exakt i detta ögonblick nu. Det vill säga att det står en pastor och mässar och så sitter det ett gäng framför och lyssnar. Men kyrkan skulle behöva mycket mera funka. Det här är fine och det är bra, men det får inte vara det som är kyrkan. Utan kyrkan måste få vara det som är i vardagen. Så man delar livet med varandra, lyfter varandra, hjälper varandra och tar med andra som får lära känna Jesus genom att de har sett att det finns något med dig. Jag har predikat på ett antal ungdomskonferenser och i slutet så märkte jag en tendens på nästan alla ungdomskonferenser. Det kanske var på 90-talet det var så, jag vet inte. Men jag har märkt det på en del ställen nu också. Så har man en inbjudan till förbön. Och sen, ursäkta att jag raljerar lite nu, jag gör det med respekt. Hoppas jag. Be för mig. Men någonstans så gör man inbjudan till förbön, så säger man så här: du kanske här idag, du kallar till mission heltid. Du kallar till att bli en predikant heltid. Du kallar till pastor, du kallar till predika. Vi vill be för dig idag. Och så kanske det är 300 ungdomar framför och så är det 250 som räcker upp handen. Och det där är bara strunt på. Att det är inte alls 250 personer där som är kallade till att vara missionärer heltid över hela världen. Eller kallade till att vara predikant eller stå på en scen eller ha en mick i handen. Definitivt inte 250. Ursäkta, men jag är helt övertygad. Det är inte det. Där sitter det många kommande duktiga elektriker, lärare, bilmekaniker. You name it. Eller hur? Så jag bestämde mig att jag vänder på det här. Så när jag var på de sista konferenserna, när jag varit nu det sista, så har jag sagt att jag skulle vilja inbjuda till en stund av reflektion och en stund av förbön efter mitt budskap. Och finns du här ikväll? Och så lägger man till lite där, men så blir starkt då. Och så tar man upp någon som spelar piano, som man låter mer andlig än vad man är. Men någonstans så kör man. Så, finns du här idag? Och du vet inte riktigt vad du ska göra i framtiden. Och du vet definitivt inte om du är kallad av Gud, utan du brottas med osäkerhet, vilket av 300 ungdomar 280 gör. Brottas med osäkerhet, så vill jag be för dig idag. Jag vill be för dig, och du ska inte känna en press att du måste vara en kulturkodad, att du måste vara någonstans som kristen här uppe. Utan du är där du är, du kämpar med det du kämpar med. Och jag vill bara omsluta dig i en förbön idag. Att Gud ska vara med dig där du är, så att du kan bli starkare i din tro. Du kan bli frimodig i din tro, där du är i vardagen idag. Och att Gud ska hålla om dig för din framtid. Är du med? Därför att ibland så gör vi de här kulturkoderna och de hamnar helt fel. Kärlekens revolution. Du är Guds son, sa Petrus. Du är Jesus, du är Guds son. På den uppenbarelsen, på den förståelsen, på den insikten ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte kunna vara den övermäktig, kommer inte kunna stå emot den. Det var utifrån en relation, en förståelse, en invasion av Jesu kärlek in i våra liv som gjorde att där såg Jesus. En sån församling tror jag på. Då kan ingen stoppa dem. Så jag tror på organism, inte organisation. Amen. Och jag vill bara avsluta dem och säga att Gud tror på dig. Och du räcker. Du behöver inte vara någon annan. För vet du vad, alla andra är upptagna. Du behöver inte vara någon annan. Gud, du räcker. För Gud så räcker du. Därför att det är han som skapat dig. För honom så räcker du. Jag vill inte göra det här urvattnat. Jag menar inte att var vem det här som kan gå till överdrift bara fläka ut sig som var dig själv. Bara var en skitstövel och bara förvräk ut vad du vill. Du är bara du är dig själv, det är inte det jag pratar om. Gud älskar dig. Han älskar dig där du är nu. Han älskar dig så mycket som han vill ta dig vidare. Men det ska inte vara press som tar dig vidare. Det ska inte vara en kulturkod du vill följa som ska ta dig vidare. Utan det ska vara hans kärlek som invaderat ditt hjärta som gör att du tar det steget vidare.